Det finns en hel del platser runt om i landet där det sägs att det spökar. En del av dem är kända och besöks ofta, medan andra är mindre kända, eller till och med bara kända för de som råkar bo i närheten. Många tycker att det är både roligt och spännande att besöka sådana platser. Kanske hoppas man att själv få uppleva något övernaturligt, eller också hoppas man på att slippa göra det, så att man efteråt med gott självförtroende kan säga: där ser du, spöken finns inte. Både till sig själv och andra. Eller så kanske man är där för att visa sig tuff och modig. Anledningarna till de här besöken är nog nästan lika många och olika som antalet besökare. Men oavsett varför man är där, vad det är man vill bevisa, för vem och av vilken anledning, så lämnar dessa platser sällan någon helt oberörd. Du lyssnar på avsnitt 130 av podcasten Paranormalia med mig, Sebastian Krantz. Skribent för avsnittet är Michaela Schmidt. Det är spännande och roligt och ibland en riktig utmaning, även om man inte tror på spöken. Och mitt i natten på en plats där flera människor upplevt fenomen är det svårt att vara lika tuff och kaxig som när man är hemma i goda vänners sällskap. Man vet ju aldrig, eller hur? Jag är ganska säker på att rätt många av er själva vid ett eller kanske till och med flera tillfällen besökt en sån plats. Och själv är jag naturligtvis inget undantag. Ni som har gjort det vet precis vad jag pratar om. Hur orädd man än är ifrån början så blir man påverkad av atmosfären när man väl är på plats. Ni som inte gjort det, ja, ni får försöka föreställa er hur det känns. Jag har som jag sa själv varit på ett antal sådana platser vid olika tillfällen. Bland annat vid Ulva Kvarn utanför Uppsala. I Ulva har det varit kvarnverksamhet sedan 1300-talet, men det går att hitta på kartan så tidigt som på 1200-talet, då omnämnt som vadställe för både människor och djur, bland annat varg, och där därifrån namnet Ulva kommer. Men sen kom det att drivas kvarnverksamhet där, och den utvecklades så att 1750 byggdes det kvarnhus som står där än idag. Eller nåja, det brann ner på 90-talet. Men det byggdes ett nytt exakt likadant. Det är ett stort vitt stenhus som ser olycksbådande och ganska dystert ut där det står och speglar sig i vattnet. Numera är förstås själva kvarnen tagen ur bruk sedan länge. Istället huserar ett antal skickliga hantverkare där i kvarnhuset under dagarna. Hela området är ett otroligt naturskönt friluftsområde nu för tiden och ett populärt utflyktsmål, väl värt ett besök vilken dag som helst på året. Men nätterna. Nattetid förändras stämningen totalt därute. Det är ödsligt och den stora kvarnbyggnaden tornar upp sig i övergiven mörk och väntande. Man får ett intryck av att den lutar sig fram, lite över vattnet. Kanske för att höra vad man säger. Det prasslar och tisslar och tasslar i varje vrå, och i bruset ifrån vattnet kan man, om man lyssnar noga, höra saker som inte hör hemma där. Det har berättats spökhistorier om Ulva Kvarn i många, många år. Jag har hört historien ifrån flera olika håll ända sedan jag var liten, och redan då var den gammal som gatan. men den berättas alltid likadant. I slutet på 1700-talet drevs kvarnen av en mjölnare som bodde på platsen med sin hustru. Hustrun var ung, vacker och mycket vänlig. Mjölnaren var många år äldre, vresig, argsint. En ökänd slagskämpe och fruktansvärt svartsjuk när det kom till hans hustru. Han höll henne i herrans tukt och förmaning, som det hette på den tiden. Och hon var lika rädd för honom som alla andra som tvingades ha med honom att göra. Det vill säga alla andra utom en. Det fanns en dräng vid en närliggande gård vars uppgift var att köra spannmål till Ulva och få det malt till mjöl. Den här drängen var inte rädd alls. Han var ung och stor och stark och fruktade ingen, inte ens djävulen själv. Mjölnarens hustru förälskade sig i den modiga drängen, men tyvärr upptäckte mjölnaren det och blev rasande. Han ältade detta som en bagare ältar sin deg och hade till slut arbetat upp ett sånt vrede att han till varje pris ville ta hem på drängen som lockat hans hustru ifrån honom och dessutom trodde sig vara för mer eftersom han inte ens var rädd. Så nästa gång drängen kom med säckar med spannmål så låg mjölnaren i bakhåll uppe i kvarnen. När drängen lastat av sitt spannmål och skulle börja lasta på de tunga säckarna med nymalet mjöl välte mjölnaren ner hela den stora traven med mjölsäckar över drängen som omedelbart föll ihop under tyngden. Det är lite oklart om han krossades till döds eller om han bara förlorade medvetandet. Men det spelar egentligen mindre roll, för mjölnaren vräkte ner hans kropp i vattnet och den flöt livlös iväg. Hustrun, som vid tillfället stod på bron, råkade se alltihop och blev förtvivlad. Ja, nästan galen av sorg och fasa över den brutala gärningen. Hon skrek och grät hysteriskt och rusade efter drängens kropp men tappade den ur sikte och blev som besatt. Hela dagen sprang hon skrikande och gråtande fram och tillbaka efter vattenbrynet. Fram och tillbaka, fram och tillbaka. Men hon hittade aldrig drängen. Så småningom blev det kväll och mörkt och hustrun hämtade en lykta och fortsatte sitt sökande i lyktans sken. På morgonen hade hennes skrik och gråt tystnat för alltid. Någon gång under natten så måste hon i sitt upprörda tillstånd och det dåliga ljuset ha snubblat, fallit i vattnet och drunknat. Eller det är i varje fall vad mjölnaren påstod. Nu hade han lugnat sitt häftiga temperament och börjat tänka efter, och han började ångra sig. Faktiskt så fick han sådana samvetskval att han den kvällen hängde sig i en bjälke inne i kvarnhuset och hittade död morgonen därpå. Av de tre som satte livet till den där dagen, för länge sedan, sägs hustrun vara den som inte fått ro och frid i sin grav. Hon vandrar fortfarande fram och tillbaka och söker efter drängen, och hon gråter fortfarande eftersom hon inte hittat honom. Det sägs att om man går i hennes spår och går över bron tre gånger så får man se henne stå där, klädd i vitt med en lykta i handen. Men man måste gå ensam, och man måste göra det klockan 12 på natten. Tänk lite på vad detta innebär. Om du går tre gånger ensam över bron kommer du när du är klar att ha ditt sällskap och bilen som du kom dit med på andra sidan bron. Skulle du verkligen få se mjölnarens hustru så kommer hon vara mellan dig och dem. Vågar du riskera det? Jag menar, man vet ju aldrig. Jag har varit där vid två tillfällen. Och ingen av de gångerna så vågade någon gå över bron, inte ens kliva ur bilen. Men vi upplevde ändå något som är mycket svårt att hitta en förklaring till. Första gången var jag där med en släkting. Han hade hunnit få körkort men inte jag, så han körde och vi hade lånat mina föräldrars bil. Den var vid det här tillfället ganska ny och jag minns att vi oroades över att få en repa stenskott eller kanske råka spilla ut den medhavda läsken. Vi var mycket rädda om bilen för vi ville ju inte få skäll och han körde väldigt lugnt och försiktigt. Egentligen så var vi bara ute på en helt vanlig åktur. Han hade nyss fått sitt körkort och det var nytt och spännande att kunna åka iväg helt själva. Av en slump så passerade vi avfarten till Ulva kvarn och kom då att tänka på den där historien som vi båda hört flera gånger. Spontant så bestämde vi oss för att åka dit och kolla om det var sant. Det var alltså inte planerat och ingen av oss visste om det heller. På vägen dit så var min släkting väldigt stöddig och hävdade bestämt att han skulle gå 3 gånger över bron. Men när vi väl kom fram så vågade han inte. Lika bra var väl det, för jag var minsann inte särskilt stöddig. Det var ju bara vi 2 där och jag ville verkligen inte vara ensam i bilen när han gick över bron och sen vara på varsin sida om den där mjölnarens hustru visade sig. Om historien nu skulle råka vara sann. Inte för att någon av oss egentligen trodde det, men atmosfären där ute nattetid gör att man inte är riktigt lika tvärsäker som man kanske annars brukar vara. Vi kom dit 11:45 och parkerade på den grusade parkeringsplatsen. När bilens motor tystnade och lyset slocknade hördes bara vattnets prusande och vi satt där och spanade mot bron medan vi pratade lågt med varandra och retades skämtsamt om vem som var mest mörkrädd. Stämningen var spänd inne i bilen, både av förväntan och en slags motvillig skräckblandad förtjusning. Utanför var atmosfären laddad. Hela luften var fylld av energi och en känsla av att något mycket snart skulle hända. Men det gjorde det inte. Och klockan blev 12. 5 över, 10 över. Sen hände det plötsligt. Vi satt ju och tittade på bron och vi såg ingenting. Ingen var där. Men ändå fanns det plötsligt ett mycket starkt ljussken mitt på bron. Det var definitivt inte en lykta eller ens en ficklampa och det var inte heller ljuset ifrån en bil. Det var mycket större och lyste starkare och det hade skarpa konturer. Det såg ut som en stor boll av ljus och skenet var så starkt att det gjorde det omöjligt att se vad som fanns runt omkring det. Vi såg inte ens broräcket längre. Utan bara det där starka lysande ljusklotet. Och allt runt omkring blev alldeles svart som om det inte fanns där längre. Det kom från ingenstans och hängde stilla i luften en stund. Men började sedan långsamt och stadigt rulla mot oss över bron. Jag säger att det rullade men jag vet egentligen inte om det var det det gjorde. Jag vet bara inte vad jag annars ska beskriva det som. Flöt kanske. Det var inte alls så där som när någon går med en lykta eller en ficklampa, så att det liksom rör på sig lite, utan det rullade jämnt och fint och ganska sakta, kanske någon meter över marken. Själva klotet var nog också ungefär 1 meter i diameter. Det gav inte ett ljud ifrån sig. Och det är lika bra att säga som det är. Vi båda 2 blev skiträdda och började skrika. Vi visste inte vad det var och just då ville vi nog inte riktigt veta det heller och nu var det på väg rakt emot oss. Bilen vägrade för första och enda gången starta och vi skrek lite till och blev nästan osams på kuppen när jag ilsket vrålade att han skulle skynda sig och han röt tillbaka att han faktiskt gjorde sitt bästa vad det gällde den saken. Så äntligen hostade motorn till och startade så att vi kunde åka därifrån. I betydligt högre fart än vad vi kommit dit med. Rädda, darriga och pladdrande om vad vi just upplevt. Det sista vi såg av det där ljusklotet var hur det rullade av bron. Vi har pratat om det här så många gånger efteråt, undrat och funderat. Sökt på nätet och slagit i böcker. Men vi vet inte. Vi har ingen aning om vad det är som åstadkom det där ljusfenomenet. Det var en otäck upplevelse och på hemvägen svor vi båda 2 att vi aldrig mer skulle återvända dit. Någonsin. Men, ja, ni vet hur det är. Flera år senare, när jag lyckats övertyga mig själv om att det nog finns en logisk förklaring, lät jag mig övertalas att åka med familjen ut till Ulvakvarn på spökspaning. Inte heller denna gång vågade någon gå de 3 vändorna över den där förbaskade bron. Utan vi satt i bilen och tittade bara precis som förra gången. De hade ju alla hört mig berätta om vad som hände när jag var där sist. Och alla var nu väldigt ivriga att se om det skulle hända igen. Men det gjorde det inte den här gången och inget annat heller. Så när klockan var nästan 12:30 så gav vi upp och bestämde oss för att åka hem. Bilen startade som den skulle. Men precis när vi började rulla därifrån så ser flera personer i bilen. Dock inte jag som var tvungen att hålla ögonen på vägen. Vad de är övertygade om var mjölnarens hustru. Fast inte på bron, utan stående vid ett träd lite vid sidan av vägen. En ung, vacker kvinna i vita kläder och med en lykta i handen. Även detta är nu några år sedan, men de som var med då är fortfarande övertygade om att det var henne de såg. Och det kanske det var också. För vem skulle det annars vara som stod där mitt i natten i såna kläder? Sen dess så har jag inte varit där nattetid flera gånger. Men du kanske vågar. Från början var Vik en försvarsborg. Och som sådan har den stått på sin plats ända sedan 1400-talet. På 1600-talet gjordes det också om till bostad. Och under 1800-talet så fick det sin slutgiltiga upprustning till det skick som vi idag är vana vid att se det. Många ägare har kommit och gått på Vik genom århundradena. Otaliga människor har bott, levt och arbetat där. Många har med mod och livet som insats försvarat sin borg. Och alla har de sin egen historia och sina egna levnadsöden. Det är inte så konstigt om det skulle spöka på en sån plats. Och självklart gör det det. Enligt traditionen så finns det flera olika spöken på Vik och mängder av historier om olika händelser. Men mest känd av dem alla är nog den om Anna von der Grenau. Anna var slottsfru på Vik i början av 1600-talet. Hon var liten och späd, hade långt svart hår och var så mörkögd att det sades att hon hade svarta ögon. Hon kom ifrån Österrike, hon talade bara tyska på grund av det. Och visade inget intresse av att lära sig svenska. Ingen förstod ju vad hon sa. Och det ledde till att människorna omkring henne betraktade henne med misstro. Det började viskas om att en så mörk kvinna som talade så märkligt nog måste vara en häxa. Det här var ju under tiden som häxprocesserna pågick i Sverige. Och det räckte med ett ovanligt utseende och ett annorlunda språk för att rykten om häxeri skulle börja surra. Åtminstone bland tjänstefolket. Vintern 1612 var ovanligt kall och snörik. Så när Anna skulle åka över sjön till Skokloster för att hälsa på en vän som bodde där och låg i barnasäng så fick det bli häst och släde över isen. Anna och hennes kusk for i den första och hennes tjänsteflickor kom efter i ytterligare en släde. Men ack. Isen brast och häst och släde gick igenom och sjönk omedelbart till botten, tillsammans med kusken. Men Anna, i sin stora, vackra klänning, hon flöt som en kork på luftfickorna som bildades mellan alla lager av kjolar. Hon skrek och grät förtvivlat efter hjälp upp ur det iskalla vintervattnet. Men tjänsteflickorna stod som förstenade och bara stirrade. Det hade viskats så länge om att Anna var en häxa. Och nu flöt hon. Det visste ju alla att det var ett bevis på häxeri och avtal med djävulen. Skräckslagna vände de om och skyndade sig hem till Vik för att berätta vad som hänt. Anna lämnades kvar där, skrikande och vilt sprattlande, men helt oförmögen att själv ta sig upp. Hemma på Vik skickade man ut en räddningspatrull så fort man fick kännedom om det hela. Men tyvärr kom hjälpen fram för sent och hon hade redan frusit ihjäl när de fann henne. Anna sägs sedan dess spöka. Dels på Vik och dels kan man ibland höra hennes panikslagna skrik och förtvivlade gråt utifrån sjön. Hon får inte ro, sägs det. Men det går också flera andra historier om Vik. Slottsuret sägs slå 13 slag istället för 12 vid midnatt ibland, och när det gör det så vet man att det kommer att hända saker och kanske till och med bli riktigt otrevligt. Det hörs fotsteg från osynliga fötter, prassel av styva kläder och ljudet av tunga möbler som flyttas. Lamporna i ett av tornrummen och i en fängelsecell sägs tändas av sig själv. Och ibland kan man få en skymt av en kvinnogestalt som i vissa historier sägs vara Anna. Och i andra, gamla fru Redborg som också ägt slottet en gång i tiden och som fortfarande 700 år senare vakar som en hök över sina ägor. Numera ägs lik av landstinget som använder det som kurs- och konferensgård. Eller där i alla fall vad jag hört. Rätta mig gärna om jag har fel. Men ryktet om alla spökerier vägrar att ge med sig. Ett annat envist rykte som gått i många år gör gällande att bussbolaget som kör turerna dit vägrar köra kvällsturer. Eller rättare sagt, deras chaufförer gör det allihop. För att det spökar så mycket där och bussarna går jämnt sönder så att de blir stående där i väntan på hjälp. Och de upplever under tiden så mycket otäckt att de helt enkelt vägrar utsätta sig själva för det. Jag vet faktiskt inte om det är sant eller inte. Ja, ni hör ju själva. En sån plats är det ju svårt att låta bli att besöka. Så mycket historia, så många rykten. Man blir ju nyfiken. Jag och en vän kunde inte motstå frestelsen, så vi åkte dit en mörk och kall novemberkväll. Vi parkerade men lämnade inte bilen. Vi ville inte. Vågade kanske inte heller. Det var kallt och mörkt och faktiskt är det ganska läskigt där ute. Speciellt om man känner till alla spökhistorier. Vik ser ganska skräckinjagande ut även i dagsljus och en solig sommardag. Och det blir inte precis bättre i mörkret. Ytterbelysningen var tänd, men det var bara några lampor som fungerade. Och det snarare underströk än lättade upp intrycket av den dramatiska fasaden. Så vi satt kvar där i värmen inuti bilen och kikade. Och så plötsligt var klockan 12. Men tornuret slog varken 12 eller 13 slag och vi upptäckte att det var nästan lika läskigt med de uteblivna slagen. Som om den faktiskt hade slagit de berömda 13. Det kändes liksom olycksbådande på något sätt. Med den där tystnaden. Min hund som legat och sovit på sin filt längst bak i bilen. Ja, jag har honom med mig jämt, jag vet. Han kom i alla fall yrvaket på fötter och stirrade uppmärksammat på något som vi inte såg. Han reste ragg och morrade. Ett djupt gurglande ljud som jag aldrig tidigare hört ifrån honom. Och han visade till och med tänderna. Min snälla, glada hund som älskar allt och alla. Jag tänkte att vi måste ha smittat av oss på honom med vår sinnesstämning och talade lugnande med honom och sa till honom att lägga sig på sin plats igen. Han gjorde som jag sa, men fortsatte att morra och muttra en lång stund efteråt och vi såg aldrig det han såg. Däremot insåg vi plötsligt att ljuset i en av fängelsehålorna tändes och i exakt samma ögonblick så hörde vi någon skrika. Det var inte en räv och inget rådjur. Jag vet precis hur sådana låter. Det var helt klart en människa. Ett långt, utdraget, skräckslaget skrik av smärta. Det var vad det lät som. Men märkligt nog så kom det ifrån en man. Efter det så blev det tyst. Ljuset i fängelsehålan förblev tänt. Men ingenting mer hände och till slut så åkte vi därifrån. Och så slutade det äventyret. Eftersom jag tidigare nämnde Skokloster är det lika bra att jag berättar vad jag vet om det också. Det ligger vid Mälaren, precis som Vik gör, närmare bestämt på Skohalvön mellan Uppsala och Stockholm. Området har varit befolkat länge, för trakten är full av fornlämningar och vikingagravar. Och på 1200-talet så låg det ett kloster på platsen där slottet nu står, men själva slottet byggdes först på 1600-talet. Det byggdes av Carl Gustav Wrangel, och är Sveriges största privatägda palats och dessutom ett av Europas finaste barockslott. Det är gigantiskt med sina torn och flyglar och innehåller 80 rum. Bygget, ja, det pågick i över 30 år, men Carl Gustav avled innan det hann bli riktigt färdigt. Och fortfarande idag är det inte riktigt färdigställt inuti. När Carl Gustav dog kom slottet genom giftermål att hamna i släkten Brahe. Och efter det var det von Essens ägo för att slutligen säljas till staten som äger det idag. I mitten av 1700-talet ägdes Skokloster av Erik Brahe som levde och verkade där tillsammans med sin hustru Kristina Charlotta Piper. Erik var överste till häst i den bridna högvakten och satt också i riksdagen i några år. Men 1756 anklagades han på oklara grunder för konspiration mot riket och kuppförsök mot monarken. Högförräderi, helt enkelt. Erik trodde nog att han skulle klara livhanken in i det sista på grund av sin höga rang. Men han dömdes mot sitt nekande ändå till döden. Domen verkställdes den 23 juli 1756, trots att både han själv, hans hustru och hans familj vädjade om nåd. Och Erik halshuggs på Riddarholmen för ett brott han kanske, eller kanske inte, begått. Han blev 34 år. Och sen dess så sägs det att Erik Brahe spökar på Skokloster. Många har vittnat om att man kan höra honom muttra, prassla med papper och stöka omkring bland dokument. Enligt vissa så letar han efter sånt som kan fria honom ifrån misstankar om högförräderi. Andra säger att han försöker hitta och dölja bevisen för sitt brott. Kristina Piper, hans hustru, sägs också spöka. Henne ska man både kunna se och höra när hon oroligt vankar av och an i slottet medan hon försöker tänka ut ett sätt att rädda sin make. Kristina får skulden för många av spökerierna på Skokloster än idag. Ingenting av detta har jag själv personligen upplevt. Jag har varit där många gånger och jag har hört en del märkliga ljud, men ingenting som jag tycker att jag kan sätta i samband med dessa två figurer. Men däremot så finns det någonting annat där som är, ja, märkligt helt enkelt, och som ingen på slottet verkar vilja tala om. Förr i tiden, när slottet hade sina glansdagar och var bebott, så var det lättaste och snabbaste sättet att ta sig dit sjövägen. På vintern med häst och släde och alla andra tider på året med båt. Det har seglats väldigt mycket på somrarna i min familj, så alltså har jag också för det mesta anlänt sjövägen till Skokloster. Det var ett alldeles lagom utflyktsmål och ville ofta till där. Antingen på väg någon annanstans eller som dagsutflykt, och ibland hände det att vi stannade över natten. Det är verkligen en upplevelse att få komma dit sjövägen, det måste jag säga. Stort, gnistrande, vitt och sagolikt ligger det där mitt i grönskan och tittar överlägset ut över Mälaren med alla sina mörka ögon till fönster. Det är en lika imponerande syn varje gång. Ofta så var vi ensamma där. På den tiden så fanns det inga guidade båtturer fulla av turister ifrån Uppsala eller Stockholm. Slottet hade mycket begränsade öppettider och inte många besökare när det väl var öppet. Det hände då och då att det kom en annan fritidsbåt och la till jämte oss vid bryggan. Men för det mesta så var det bara vi, slottet och en och annan vaktmästare som klippte gräset. Vi promenerade ofta omkring där i de vackra omgivningarna. Ibland hade vi gäster med på båten som följde med på de där strövtågen, och vi var alla överens om att detta var en sån plats där man verkligen kunde känna historiens vingslag extra tydligt. För mig var det fantastiskt. Det är ett riktigt äventyr för ett barn att få leka långa varma sommardagar vid foten av ett ödsligt och tomt sagoslott. Jag var nog 10 eller kanske 11 år när vi för första gången skulle stanna över natten. Jag hade tjatat om det för jag tyckte att det skulle vara så spännande, och nu skulle det äntligen bli av. Jag var förstås överlycklig och såg fram emot det jättemycket. Sen på eftermiddagen den första dagen tog vi en promenad, precis som vi brukar. Just den här gången så gick vi upp mot slottet och följde väggen som vetter ut mot sjön åt vänster. Min far, ni vet han, min far skrivaren, fick syn på en källarglugg vi inte lagt märke till tidigare och han böjde sig fram och kikade in i den. Kom och titta, sa han till mig och mamma, och det gjorde vi såklart. Gluggen satt i alldeles lagom höjd för att jag skulle kunna kika in utan besvär. Men de vuxna som var längre fick nöja sig med lite grann. Själva gluggen var inte så stor, så vi fick titta in en i taget. Den var nog inte ens en meter i sidorna. Men den var naturligtvis lika djup som väggen var tjock, och det kan kanske ha varit en meter. Möjligen något mindre. I mitten satt ett stadigt svart och rostangripet järngaller som i en gammaldags fängelsehåla. Det syntes att det suttit där länge, för murbruket runt omkring hade blivit lite missfärgat av rost. Det fanns ingen glasruta utan bortsett ifrån det där gallret så var det öppet för väder och vind och nyfikna blickar. Det gjorde att dagsljuset ändå letade sig in där och man kunde tydligt se vad som fanns där inne under gluggen. Men inte riktigt vad som fanns längre bort eller vart utrymmet slutade. Kistor. Likkistor. Ganska många. Minst 8 eller kanske så många som 12 slarvigt inställda i en enda röra. Några stod på snedden och andra var staplade på varandra. Det jag minns mest är traven rakt fram i synfältet. 2 slarvigt staplade stora kistor och på snedden tvärs över dem en liten barnkista som hade locket lite på glänt. Och ur den mörka öppningen hängde ett stycke smutsigt tyg som nog en gång varit vitt. Alla kistor hade en gråaktig gammal färg och allt där nere var täckt av tjocka lager damm. Alltihop såg mycket gammalt ut och vi förstod genast att det hade stått orört väldigt länge. Det gjorde att vi drog slutsatsen att det måste röra sig om en gravkammare för någon av de ätter som ägt och bott på skokloster, även om det var lite konstigt att allt såg slarvigt ut. Nej, jag måste vara ärlig när jag berättar. Mina föräldrar drog den slutsatsen och jag tog för givet att de hade rätt, så som många barn gör. Och jag har fortsatt att tro det ända tills nu nyligen, och förmodligen de också. Senare den kvällen när vi precis plockat undan och diskat efter middagen kom den ensam äldre farbror i en mindre motorbåt och la till på andra sidan bryggan. Min far skrivaren är otroligt social. Det ena ledde till det andra och på något sätt så kom den där mannen att tillbringa några timmar den kvällen tillsammans med oss på vår båt. Fika, Yatzy och en förskräcklig massa vuxenprat som jag tyckte var riktigt, riktigt tråkigt. Men mot slutet gled samtalet in på skokloster och då spetsade jag öronen. Mamma frågade om han visste vilka som låg begravda i slottets källare och varför de låg där nere och inte i slottskyrkan. Jaså ja, svarade mannen. Besvärligt folk. Nyckeln kastades i sjön för länge sedan. Och det var allt. Ingen frågade mer och kvällen avslutades en stund senare när mannen gick tillbaka till sin båt. Jag minns inte om han for iväg eller om han också var kvar över natten. Vi bäddade i alla fall ner oss för kvällen och släckte ljuset strax därpå och min far skrivaren berättade en spökhistoria om den där gravkammaren som var så ruskig att vi blev riktigt mörkrädda. Han själv också. Jag hade tänkt återge den här, men det skulle bli alldeles för långt. Min far skrivaren berättar aldrig någonsin en kort historia. Men i stora drag så handlar den om hur något kom krypande ut genom den där gluggen. Något som blint krälade sig fram genom natten ner mot sjön. Något som ville hitta den bortkastade nyckeln och släppa ut dem som var fängslade i gravkammaren. Så gick det till när vi för första gången såg den där gluggen och upptäckte vad som fanns där nere i slottets mage. Efter den gången hände det då och då att vi kikade ner när vi var där eller visade den för släkt och vänner. Jag gjorde det nästan alltid, för jag hade nog blivit lite mer skrämd av den där spökhistorien än vad avsikten var. Och jag ville försäkra mig om att allt såg ut som vanligt där, att ingenting hade rört på sig. Det förändrades aldrig, Allt såg ut på samma sätt varje gång. Men vi var ju lite nyfikna också. På vilka som låg där. Varför de låg i en sån röra och oordning. Och varför de låg där och inte i vigd jord uppe i kyrkan. För Skokloster har ju en egen kyrka inte alls långt därifrån. Där ligger till exempel släkten Wrangel i sin gravkammare. Den kan man också kika in i om man vill. Men där är allting helt annorlunda. Där råder fri och ro och värdighet. Under åren som gått sedan vi först såg gluggen har vi alla då och då besökt Skokloster i olika sammanhang och passat på att kika in. Mest av nostalgiska skäl och med ett visst mått av nyfikenhet. Ibland har det kommit på tal, men för det mesta har dess existens legat begravt någonstans långt bak i minnesbanken. Tills nu, när jag skulle skriva den här historien. Jag frågade familjen om de mindes den där gluggen, var den fanns, hur den såg ut och vad man såg när man tittade in. Jag hade egentligen tänkt skriva om en helt annan händelse i Skokloster, men det får bli en annan gång. För nu finns Google och jag kunde äntligen ta reda på vad eller vem de där kistorna egentligen tillhörde. Äntligen kunde jag ta reda på vilka som låg begravda där och varför. Eller kanske skulle jag få reda på att det inte var någon alls. Det kanske bara var en gammal förvaringsplats för oanvända kistor. Jag var beredd på det mesta utan det jag faktiskt fick veta. Så jag googlade. Men jag hittade absolut ingenting. Jag dubbelkollade med familjen för säkerhets skull. Jo, då alla mindes allt och var säkra på att det var just Skokloster. Jag googlade lite till, men ingenting. Inte en enda liten textrad. Inte ett fotografi. Ingenting. Så jag gav upp och tog kontakt med Skokloster direkt istället och fick prata med en trevlig och hjälpsam person som visade sig veta mycket om slottet. Men när jag frågade om gluggen tog det stopp. Nej, nej, sa mannen jag talade med. Du menar Wrangels grav i slottskyrkan. Den kan du kika in i och se kistor. Jag insisterade på att det inte var den jag menade och beskrev den exakta platsen på slottet där gluggen finns. Svaret blev kort och satte effektivt punkt för vidare samtal. Nej, du minns fel. Något sånt finns inte och har aldrig funnits. Du menar Wrangels grav. Det finns inga källargluggar på det här slottet. Tack för ditt samtal och lycka till med din historia. Totalt förnekande. Och det här var det sista jag väntat mig. Vi var ju så många som hade sett det. Det lämnar mig med tre alternativ som jag ser det. Vi minns allihopa fel på exakt samma sätt. De vet av någon märklig anledning inte om att gluggen finns där. De vet om det men vill inte prata om det. Familjen är förvirrad kan jag berätta. Och själv vet jag inte riktigt vad jag ska tro om det hela. Det enda jag vet är att vi alla med egna ögon sett den där gluggen väldigt många gånger. Nu återstår nog bara att åka dit och se om den finns där. Alternativet är att grubbla över det tills jag blir gammal och grå. Och skulle du av någon anledning få syn på den där källargluggen i Skokloster före mig, så ta en bild och så låt mig gärna veta det. Du har lyssnat på Paranormalia avsnitt 130. Spökrapport. Skribent Michaela Schmidt. Jag heter Sebastian Krantz, producerat av Dabossi Media Group. Tack för att du har lyssnat.